CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Vi blev nog lite tagna på sängen att det var en sån stor anstormning. Att det var ju närmare 30 000 som sökte på ett par månaders tid. Det jag lärt mig och det jag kommer ta med mig alltid, det är kamratskapen. Efter några timmar en dag så är det, känns det som att du är en i gänget. Jag får väl skriva en bok om det, vad jag har tagit med mig efter alla år.
Generalmajor Laura Svan Vrede är rikshemvärnschef. Hur har hemvärnet påverkats av Ukraina-kriget och vilka lärdomar har hon och hemvärnet dragit av detta krig? Och hur mycket säger rusningen till hemvärnet våren 2022 om försvarsviljan i Sverige? Och mitt namn är Henrik Höjer. Hej, Laura Svan Vrede. Välkommen till Kvartals fredagsintervju.
Hej, tack så mycket.
Följer du Kvartal? Känner du till Kvartal?
Jag känner till Kvartal. Men jag måste väl villigt erkänna, eller motvilligt erkänna, att jag kanske inte lyssnar så ofta. Och det är inte av ointresse, utan är det snarare på tidsbrist.
Du läser kanske ibland artiklar? Vi har både text och podd.
Det gör jag.
Ja. Vi ska börja från början. Vi har haft två praktikanter här på just Kvartal under året. Och de har varit det här ålderssegmentet mellan ungefär 25 och 50 år som växte upp under den här eviga freden, inom citattecken. Och de har jag upptäckt, minimala kunskaper om försvaret. Och de vet alltså ingenting om hemvärnet alls. Så vad är egentligen hemvärnet om vi börjar från the very beginning?
Ja, börjar vi från the very beginning så får vi gå tillbaka till 1940 när kriget rasade i Europa. Och då fanns det då människor i Sverige som ville kände att man ville försvara sin hembygd. Och då var det egentligen från början skytteföreningar som startade upp att nu ska vi skydda våran hembygd. Och här gick politiken ganska tidigt, för man var ju rädd att det skulle bli lite avarter i det här, att man ville kontrollera det. Så att då gav man klartecken att man fick starta hemvärnet, och man trodde i början att det skulle bli ett par tusen som anmälde sig, men det var upp mot 90 000 som kom på ett par veckor som inledningsvis organiserade sig. Och i början hade man inte ens uniformer, utan man hade sina privata kläder och så hade man en vit armbindel som visade då att man var kombatant. Och från den delen så har ju hemvärnet utvecklats genom åren, och fram till dags datum så har det ju skett stora skillnader. Inledningsvis var det bara män som var med i hemvärnet, och många gånger så var det väl kanske lite ålderstigna män, men det har ju ändrats efterhand.
Men idag så finns hemvärnet som en del av Försvarsmakten alltså,
ja,
som bygger på frivillighet av oss som inte är värnpliktiga och som inte är då ska in i reserven eller för repmål och sånt.
Ja, så att hemvärnet är då det är krigsförband som ligger under Försvarsmakten, men de är bemannade utav frivilliga, och huvuddelen av dem som är hemvärnssoldater har gjort en värnplikt en gång i tiden. Men även de som inte har gjort en värnplikt får en kortare utbildning av oss i hemvärnet då, så man kan gå in.
Vi ska återkomma till detaljen kring det, men ändå, det är en frivillig del av Sveriges försvar.
Absolut, det består av frivilliga som ställer upp.
Vars syfte är försvarsstrid då?
Våran uppgift är att skydda och bevaka i hemvärnets huvuduppgifter, men vi ställer också upp i kristider, och det har ni säkert sett när det har varit eftersök av människor, storbränder, trafikkaos och snökaoser i närtid, då ställer hemvärnet också upp. Men uppgiften är i krig, då är det krigsuppgifter.
tillsammans med Sveriges försvarsmakt, framförallt armén?
Ja, vi tillhör ju försvarsmakten, så till gemensamt med övriga försvarsgrenar, armén, flyget och marinen.
När Ryssland anföll Ukraina i stor skala våren 22, februari 22, skedde en rusning till hemvärnet, kunde man läsa om i tidningarna. Kan du berätta om den lite i siffror till att börja med? Vad hände?
Ja, vi blev nog lite tagna på sängen att det var en sån stor anstormning. Att det var ju närmare 30 000 som sökte på ett par månaders tid. Och den stora anstormningen var ju inledningsvis väldigt svår för oss att ta hand om. Så att jag anställde ungefär 30-tal individer för att snabbt försöka omhänderta de här. Men 30 individer kom inte så långt med. Så att det var ju en stor försvarsvilja som kom upp där. Men sen ska vi också säga, bland de 30 000 så var det ju inte alla som visste vart de sökte. Utan några ville ju kanske egentligen till Missing People och några ville till Röda Korset och så vidare. Så inledningsvis fick vi sortera också att var det man egentligen gjorde mest nytta av och så vidare.
Hur många brukar söka? Hur ser det ut tidigare?
Ett normalt år så brukar vi ha mellan 2 och 3 000 sökande på ett helt år. Men här fick vi ju då närmare 30 000 på 2-3 månader. Och den höga siffran har egentligen fortsatt att vi ser nu efter Sälenkonferensen när ÖB var väldigt tydlig och även vår civilminister här, så såg vi att efter Sälenkonferensen på 1-2 veckor så fick vi närmare 2000 ansökningar.
Hur lång tid tar det för de som har sökt? Hur ser flaskhalsarna ut i det här?
Ja, det är väl lite utav våran akilleshäl då, att det kan vara lite olika ute i regionerna, men det kan dröja allt ifrån ett par månader upp till nästan 1,5 år. Och det beror bland annat på att vissa utav förbanden där man söker sin region är redan fulla bemannade alltså. Och jag har ju siffror jag måste förhålla mig till då, hur långt och hur mycket jag får utöka hemvärnet med. Och i andra delar är det så att vi ska komma ihåg att den processen vi har med säkerhetssamtal och så vidare, det genomförs också huvudsak våra frivilliga. Så det kan ta olika lång tid ute i riket. Men vi ser över den processen nu för att vi ska ha så korta tider som möjligt.
Men vad är det som är själva flaskhalsan? Är det prövning eller är det, ja, det finns det uniformer och material till alla?
Nej, det finns personlig utrustning. Utan flaskhalsan är just att vi ska göra säkerhetsprövning. Och det är så att man ska ju också ta kontakt med kommuner och se vad är det för individer, en säkerhetsprövning, en registerkontroll. Så det här tar ju lång tid, och det är ju inte bara försvarsmakt som gör registerkontroll, utan det är ju övriga delar av vårt samhälle också som gör det här. Så det är ju ganska många som ska prövas och testas.
Vilka är det som söker? Finns någon profilbild?
En profil, det är ju, kan man säga, från alla samhällssektorer som söker. Vi har läkare, vi har brandmän, vi har lärare, sjuksköterskor, det är name it. Vi har kändisar som man kanske ser på tv, det är hela klientet. Men om man skulle...
Nu blir jag nyfiken, är de speciella kändisar?
Ja, de brukar vi inte outa här, utan de är soldater som alla andra. Men vi kan säga att medelåldern är ju 44 år på våra hemvärnssoldater, så det är ungefär vid den åldern när man har börjat skaffa familj. Ungarna kanske är några år gamla. Något yngre på våra kvinnor är det.
Okej. Hur ser det ut med geografi och sådana saker? Har ni koll på det?
Ja, huvuddelen av de som söker är ju våra storstadsregioner. Det är ju Stockholm, det är Göteborg och det är Malmö. Och det är ju ganska naturligt, för demografin ser ut som den gör. Och det är ju också en av våra utmaningar att se till att vi får personal uppe i till exempel Norrland. Men det kan även vara inre delen av Blekinge och Småland där det kan vara lite svårare att få personal.
Och om man vänder på frågan, vilka vill ni ska söka och var ska de söka? Hur ser era önskemål ut?
Vi säger inte att vi vill en viss kategori, utan vi vill att de som känner att de klarar av att genomföra till exempel de utbildningskrav som vi har, att man orkar att vara på ett bevakningskompani, insatskompani, och vi ser gärna att det är en bredd av samhället som söker till oss då. Mm.
Och du sa orkar, vad ungefär fysiska kraven?
Vi har ju inte haft några fysiska krav tidigare på det sättet, men vi ser ju över dem nu att man ska ju kunna vara i fält, man ska kunna bära sin packning, man ska kunna gå x antal kilometer, man ska kunna göra några upphopp på skjutbanan och kunna marschera och ha en uthållighet i fält under längre tid. Och den ser vi över just nu, och det är inte för att vi diskriminerar bort någon, utan det är för att vi ska se till att våra soldater är så förberedda som möjligt inför de umbäranden som krig innebär.
Mm. Men när du nu sa det här med geografi, det känns som att det är lättare att komma in om man bor inne i Norrland, i Stockholm kanske?
Nej, det vill jag inte påstå, ja. Utan det är lika lätt att komma in överallt, men ja. det är så att förbanden fylls ju snabbare här i Mälardalen då, eftersom vi har så många sökande. Och vi har ju gjort, som några kanske har läst där ute, på Operation Mälardalen, där vi har rekryterat individer från södra Sverige som har uppgifter upp i Norrland. Men då måste man ju ha klart för sig att då tappar vi kanske lite i det här med våra tider 6-24-90 som vi har.
Vi ska återkomma till det.
Ja. Och sen blir det också att då tappar man också lite av det som är styrka med hemvärn, att det är lokalt rekryterare, man har lokal kännedom och så vidare, lokal kännedom. Så att det är ju, man får ju överväga fördelar och nackdelar.
Nu under kriget i Ukraina så har ju ni utbildat ukrainska soldater, om jag förstått saken rätt.
Ja, absolut.
Vad har ni utbildat dem i?
Vi har utbildat dem i grundläggande soldatfärdigheter, i allt från sjukvårdstjänst, det är förflyttningssätt, det är hantering av vapen. Så det är det grundläggande som man har, som lär sig sen som soldat.
De har kommit hit alltså, och hur länge har de varit i Sverige ungefär?
Vi har inte utbildat dem i Sverige, utan vi utbildar dem i Storbritannien. Aha, okay. Under den som kallas för Operation Interflex. Och då är det ju flera länder i Europa som utbildar, så att där har Sverige varit med och deltagit och utbildat dem.
Men ni har också lärt er mycket av dem, har jag förstått.
Absolut, det är såklart lär vi oss mycket. Så att även om vi utbildar med soldatfärdigheter, så är det en hel del av dem som har varit vid fronten. Så att vi lär oss väldigt mycket av dem. Och den tar vi med hem och ser och analyserar att vad kan vi applicera här. Men ett exempel som jag kan ta här, det är ju till exempel sjukvårdsutbildningen för våra soldater. Där har vi lärt oss väldigt mycket. Och där ser vi att inledningsvis i kriget här så var det ju kanske brister i ukrainska för armén där och försvarsmakt, att många av ens stridsparskamrater kanske har kunnat rädda, så man har kunnat vara bättre på första hjälpen och så vidare. Den har vi anammat och där kör vi på stor bredd här nu och tagit till er. Och sen finns det ju andra erfarenheter som vi har tagit och som jag inte kan gå in på direkt i öppet så att säga, men såklart lär vi oss väldigt mycket.
Det var så väldigt värdefullt att träffa människor som har varit i strid.
Absolut, och jag tror att det här skapar ju en ödmjukhet också för våra soldater, och man blir ju mer beredd och förstår vidden av hur ett krig kan drabba ett folk.
Mm. Vilka är de mer generella erfarenheterna som man har dragit från kriget i Ukraina?
Ja, det är ju erfarenheter, det har vi alla sett, att ett, det är kanske lite dåliga erfarenheter, att krigets lagar verkar ju ha upphört att gälla i det här kriget, och det vi har tagit till oss nu, att det är ju drönarkrig, att det är kanske inte det här soldat mot soldat som gäller, utan det har ju varit väldigt mycket drönare som har använts, och det är ju svårt kanske, och ska man säga, man behöver ett stort luftförsvar för att kunna bekämpa de här delarna, så det är väl större ska man säga, erfarenheter som vi har dragit.
Mm. Och om jag har förstått saken rätt, så fungerade ukrainska hemvärnet, eller territorialförsvaret tror jag heter, ganska väl i krigets initialskede, stämmer det?
Ja, den är jag väl inte rätt person att svara på egentligen, utan vi tittar ju väldigt mycket på hur de har gjort, men det de själva säger är att inledningsvis så var ju den här lokalkännedomen var ju otroligt viktig. Jag är lite osäker på att de har ett hemvärn typ vårat här, utan det man har sagt när vi har pratat med ukrainska kollegor, det är att det som är viktigt för hela försvarsmakten, det är att övriga totalförsvaret fungerar. För fungerar inte det, så är det väldigt svårt att strida i de delarna. Så att jag kan inte svara på den, utan då skulle jag sitta här och gissa. Men jag pratar ju väldigt mycket med mina baltiska kollegor och tittar på hur de bygger upp det, och med erfarenheter från Ukraina.
Hur har hemvärnet påverkats av NATO-inträdet?
Ja, än så länge så ser vi väl inga, vad ska man säga, större effekter, men att vi kommer också att få anpassa oss till att vi är NATO-allierade nu, det är ju självklart. Och en del i det här, till exempel det vi kallar för värdlandsstöd, att vi ska ju kunna ta hand om utländska och NATO-allierade trupper som kommer hit till Sverige. Och då får jag som rikshemvärnschef tillsammans med min högre chef fundera på hur ska det framtida hemvärnet se ut, och då kan det vara att vi har behov av andra typer av förband. Till exempel att vi måste ha rena logistikplutoner. Vi kanske behöver ha flera trafikplutoner. Vi gör nu försök med militärpoliser inom stridskraften. Så att vi får vara verkligen innovativa och se att vad behöver vi för att kunna möta upp NATO-alliansens behov.
Mm. Hur ser du rent generellt på säkerhetsläget i norra Europa nu? Våren 2024?
Ja, det finns ju inga tecken som pekar på att det skulle bli bättre i närtid, utan tyvärr pekar ju alla pilar på att det blir sämre, och den tycker jag både Försvarsmakten med ÖB i spetsen har väl dialogiserat ganska tydligt, och även med våran civilminister har ju varit tydliga, så att nej, vi ser väl ingen ljusning i horisonten, tyvärr.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Generalmajor Laura Svan Vrede, hur ser du vägen in i hemvärnet ut om nu någon intresserad lyssnar? Vad man ska göra om man känner sig kallad?
Ja, då har vi på nätet har man kan gå in på Försvarsmaktens hemsidor. Där finns det ju en utförlig del som man kan gå in och se hur man ska söka till hemvärnet då. Och jag ska också säga i det här fallet att man kan även söka till våra frivilliga organisationer. Det är ju 18 stycken. Och här har vi över 300 000 medlemmar, vilket är fantastiskt. Så att om man vill bli specialist i hemvärnet så ska man gå via frivilliga organisationer. Och det ser lite olika ut här, och risken är att jag tar väldigt mycket sändningstid om jag säger hur man ska gå tillväga. Men jag hänvisar gärna till våran hemsida som exakt talar om hur man ska söka till oss där.
Det behöver inte vara detaljerat, men det handlar ändå om säkerhetsprövning och två spår, antingen om man gjort värnplikt eller inte värnplikt, och har förstått saken rätt.
Ja, så är det. Har man gjort värnplikt så blir det oftast att det är kortare utbildningstid här. Och sen så gör man då ett säkerhetsprövning, och man har ett säkerhetssamtal. Man gör en säkerhetsprövning. Vi pratar med kommunen och ser vad är det för individer. Och sen så blir man kallad till en introutbildning, introduktionsutbildning. Och den kan se lite olika ut beroende på var i landet man är. Och den, vissa fall har man gjort det uppdelat på några helger. Någon har gjort det en vecka. Och efter det så, när man har gjort den, så går man in i ett förband. Och det vi gör nu här också är att vi tittar på ett utvecklat utbildningssystem som vi jobbar nu på, för att vi ska ta mer den civilets erfarenheter. Så vi gör att vi kortar tiden från att man söker in och blir placerad på ett förband och så vidare.
Okej. Och sen är man då inne i det här och gör övningar några dagar om året, eller mellan 4 och 10 dagar om året ungefär?
Ja, då är det så, beroende på var man blir placerad. Är man till exempel på ett bevakningskamp kompani, då har man 4 avtalsdagar, det vill säga att man förbinder sig att genomföra 4 dagar per år för att inom sin krigsbefattning. Sen har vi då insatskompanier, de gör 8 dagar. Och sen har vi chefsnivån som är uppe vid 15 dagar. Och här kan man ju fundera på att ja, men behöver man göra fler dagar? Och det är ju hela tiden en balans med den civila arbetsgivaren och möjlighet för den enskilde och hur mycket man kan delta. Och jag ska också i det här sammanhanget nämna att när vi hade höjningen på Gotland, förmågehöjningen på Gotland, då gjorde man 30 dagar. Så, och vi har också hemvärnssoldater med olika, ska man säga, arbeten som kan göra fler dagar. Så vi har ju de som gör upp mot 20-25 dagar årligen, så det kan variera. Men 4 och 8 och 15 är ju avtals.
Och hur funkar det här i regeln med då dels arbetsgivare och familj, för man är ju borta ett tag?
Ja, man kan ju inte svara för den allra enskilda, men vi har något som vi kallar för treenheten. Att det är 3 saker som behöver balanseras. Det är ju familjen, den civila arbetsgivaren och sen är det då den militära delen i det hela. Och det fungerar ju olika, och det är så att vissa arbetsgivare är mer villiga att släppa iväg den enskilde på ledigheter.
Man får vara tjänstledig alltså?
Ja, precis. Man på ledigheter. Andra är väldigt gentila och några kan vara väldigt svåra. Men överlag vill jag säga att våra arbetsgivare där ute är väldigt positivt inställda. Och jag tror att många förstår nog att de får ju tillbaka en positiv arbetstagare och någon som också kan medföra kanske utbildning in i det företaget eller den sysselsättning man har.
Är det olika företag som olika policies kring, man får alltså sin typ sjukpenning när man är i hemvärnet, stämmer det så?
Ja, den går ju på den SGI. De får ju ersättning utav Försvarsmakten, och det är olika ersättningen beroende på om man är inne på KFÖ, om man är inne som instruktör eller om man är inne som statist när vi har olika övningar. Så där har vi ett regelverk, och vi ser ju över nu då hur mycket ersättning kan man ge då. För just nu är det ju skattefri ersättning då. Men det är så att vissa arbetsgivare är väldigt gentila, så att de går in och betalar mellanskillnaden. För det är ju så att beroende på vilket jobb man har så kan man ju förlora arbetsinkomst, och det tycker jag ju personligen är lite olyckligt.
När man gör en högre lön så blir det ett större gap ner,
ja,
till SGI.
Exakt. Men vissa arbetsgivare har valt att gå in och göra en ersättning, och det tycker vi är fantastiskt bra.
Hur ser du på försvarsviljan i Sverige? Den är svårmätbar i enkäter, även om det har gjorts försök så är det ju svårt att veta exakt, men ni måste få en uppfattning.
Om jag tittar bara på ansökningar till hemvärnet och våra frivilligorganisationer, så gör jag bedömningen att den är väldigt god. Och om man tar varje hemvärnssoldat som kanske har en familj där man har någon partner hemma, man har barn, man har syskon, att ha möjlighet att komma in, det innebär ju att du har ju säkert positiva människor runt omkring dig. Och räknar man på ungefär 22 000 aktiva hemvärnssoldater, och om vi bara räknar enkelt upphöjt till 2, och det får ju ringa på vattnet, och sen alla våra hemvärnsveteraner, vi har ju tiotusentals med hemvärnsveteraner där ute, så jag skulle vilja påstå att den här försvarsviljan är väldigt, väldigt god.
Apropå veteraner, jag funderar på, ni sa, du hade lite siffror här, att det är ungefär 22 000 i hemvärnet och snittåldern var runt 44. Hur länge stannar man ungefär?
Snittet på, ska jag säga här, så att risken att man inte gissar här, men det är ju olika, vi har ju de som har varit 20 år, men jag skulle vilja säga att snittar kanske här runt 10-tal år. Men det kan verkligen variera, och man kan ju nästan följa livscykeln, att när börjar man skaffa barn, och många väljer inte att sluta, men man kan vara mer eller mindre aktiv under några år så att säga.
Sen var det här med militära förkortningar och fraser som det finns massor av, och du nämnde den här i början, eran hemvärldens mest kända fraser då, 6-24-90, om jag förstått saken rätt.
Ja.
Den gillar ni att säga.
Ja.
Vad betyder 6-24-90?
Det är att de första enheterna ur ett förband ska börja lösa sin krigsuppgift efter 6 timmar. Och huvuddelen förbandet ska vara på sin krigsuppgift efter 24 timmar. Och vi har en uthållighet på 90 dagar. Och det är ju fantastiskt snabba tider. Vilket gör att hemvärnet alltid kommer vara först på plats. Och det är ju också lite våran slogan där, alltid överallt, och sen vi har lagt till tillsammans också. Så det här är ju nyckeln till övriga försvarsmakten, för att vi möjliggör då för armén, flyget och marinen att börja lösa sina uppgifter. Så vi är ju först på plats.
De ska hinna mobilisera medan ni tar första smällen.
Ja, bland annat. Sen har vi ju förband som har ju högre mobiliseringstider även i de övriga försvarsgrenarna då.
Men hur funkar det här med om man reser utomlands? Alla kan inte vara den beredskapen 6 timmar. Det är ju ganska dramatiskt i ett vardagsliv.
Nej, såklart är det det. Och därför säger vi att delar av förbandet är 6 timmar. Huvuddelen är 24 och huvuddelen är ju inte 100%. Utan så är det ju. Men jag tror också att oftast kan det vara så att vi har ju beredskapshöjningar innan det är dags, och då kanske man har förberett sig, så att sällan kommer det väl som en blixt från klarblå himmel att oj, nu ska vi inställa oss då, utan det har ju förhoppningsvis föregått en viss förvarning, så att man är redo.
Men man har utrustning hemma, inte vapen gissar jag, men utrustning?
Det är lite olika, okay. Men man har utrustning hemma, och det är det som gör att vi har den snabba tiden.
Ponera då att det blir krig i Sverige. Vad gör då hemvärnet dag ett? Hur mycket kan du berätta om det?
Ja, man går till sin krigsuppgift. Det är vad vi hemgör. Det är det vi tränar för. Man går till sin uppgift, och det är ju olika beroende på olika förband då. Så att det är det vad vi gör. Så att när larmklockan går så kommer vi gå ut och börja lösa våra uppgifter.
Du bevakar hamnar och sådana saker också?
Ja, det är allt från bevaka hamnar, viktiga infrastrukturella objekt och så vidare. Det kan vara eskorter, det kan vara allt möjligt. Så att det gör vi på en gång.
Hur ser rekrytering ut bland kvinnor och invandrare? Enligt min och mångas uppfattning så är ju hemmet dominerad av helsvenska män. Håller du med om det?
Ja, både ja och nej. Att det är väl inte på ett vis konstigt att det är många svenskar, men vi bor i Sverige. Men jag vill säga att vi har väldigt många också med invandrarbakgrund. Och jag läste något för inte så länge sedan att försvarsviljan inte var så hög bland invandrare och nysvenskar och så vidare. Men jag vill faktiskt hävda motsatsen, för att vi har väldigt många också, det ser ut olika på olika förband, men vi har faktiskt väldigt många med bakgrund från andra delar av världen, och jag har träffat en hel del från Balkan till exempel. De har valt att gå med i hemvärnet, dels för att de tycker demokratin är viktig, men också som ett tack för att Sverige tog emot dem. Så att, och jag har inga statistik på att hur många med invandrarbakgrund och så vidare. På ett vis kan jag tycka att det är oviktigt, utan vi är ju beredda att ta emot alla som är villiga att försvara demokratin och så vidare. Och vad det gäller kvinnor så är det på naturligt att det är lite färre, för att huvuddelen, det är ju bara män som har gjort värnplikt och så vidare. Och vi ser nu att siffrorna har sjunkit lite med antal kvinnor, och det är inte att det har blivit färre kvinnor, men det var för att under den här stora ansökningstiden som kom direkt efter krigsutbrottet så valde jag att vi sa att vi måste ta de som har genomfört värnplikt, för det innebär kortare utbildningstid. Det var sense of urgency, hur kan jag snabbt få soldater? Och då var ju fler män som har gjort värnplikten, och då sjönk ju siffran med automatik. Men det har inte blivit färre kvinnor, utan vi jobbar på de delarna också.
Och det är runt 10% kvinnor eller någonting?
Ja, det sjönk från ungefär 12% ner till 11-10 är vi någonstans där nu.
Hur är det med unga då? De här mina yngre kollegor och praktikanter visste inte ens vad hemvärnet var. Gör man några liksom reklamdrives för dem eller så vidare?
Ja, vi har ju insett att det är många som inte känner till hemvärnet, och de som tror sig känna till hemvärnet tror ju att det här är förlegat, och man ser framför sig äldre farbröder och så vidare ute i fält, och så är det ju givetvis inte, utan det vi jobbar på det är ju att informera på skolor, vid olika mässor, på militärhögskolor, och sen försöker vi vara synliga så mycket som möjligt ute i media. Det här är ju en del som vi har möjlighet att skicka budskap
jag förstår.
Och så vidare. Så att och vi kan ju göra mer, utan det här måste vi verkligen jobba för. Och också så här att det är inte bara för hemvärnet, utan är man intresserad av att försvara Sverige så finns det många inom totalförsvaret där man kan göra civila delar för oss också.
Just det. Men på kvinnor, jag pratade faktiskt nyligen med en kvinna som är med i hemvärnet, och där framkom det problem med sådana enkla saker som uniformer och material som är anpassade för män fortfarande. Hon är 158 cm och kurvig, medan kroppsskydden då är anpassad för okurviga män som är 180 cm långa. Varför är det så fortfarande år 2024?
Ja, det kan man ju undra sig, men du har helt rätt där. Utan där har vi varit dåliga med utrustning specifikt för kvinnor. Men vad det gäller kroppsskydd för kvinnor, det har vi faktiskt börjat med. Förra året har det kommit ut. Så att hon ska nog prata med sin förbandschef där.
Inte nått ut i alla förband ändå.
Ja, utan här har vi särskilt då, är det framtaget väldigt, väldigt sent. Men dock så finns det kroppsskydd för kvinnor då, som är med kupor och så vidare. Men vad det gäller övrig utrustning, ja, där har vi varit dåliga i hela försvarsmakten, inte särskilt för hemvärnet, utan det här gäller ju både armén, marinen och flyget. Och jag tillhör ju bland de första kvinnor som har gjort värnplikten och varit med länge då, så att jag kan ju hålla med. Dock har jag aldrig sett det som en begränsning för min del, men jag kanske det beror ju såklart på hur man är byggd så. Men.
Ja, okej. Jag pratar runt med en del personer som är verksamma i hemvärnet inför den här intervjun då, och de flesta är då väldigt positiva, ska jag säga. De framhåller just gemenskap och fortbildning som uppsida. De lär sig väldigt mycket utanför sitt jobb. Men, och det håller du säkert med om, att du får höra det här. Men vad skulle du säga om det fanns en nedsida? Vad skulle det vara om du skulle vara, så att säga, tala mot dig själv? Vad är nackdelen då?
Ja, vad är nackdel? Ja, men det som jag ser som är svårt eller utmaningar, nackdel, det jag behöver jobba på som chef för hela stridskraften, det är ju att se till att vi ska vara bättre på att omhänderta den civila kunskaper och så vidare. Den jobbar vi jättemycket på. Den tycker jag att den har legat efter. Sen känner jag också att det finns ett stort behov, och just som du var inne på, att vi behöver utbilda och orientera om vad är egentligen hemvärnet. Och det jag tycker också att vi behöver utveckla här, det är ju att se till det här med hur kan vi ersätta dem på ett bra sätt. Och det här är också, det är lite politiska beslut och det är skattelagstiftning, alltså det är inte något som rikshemvärnschefen gör över en natt, så att säga. Och det vi kan också som vi jobbar på med nu, att det är beslutet att får man vara med hemvärnet så är mellan 18 och 70 år. Och jag får ju väldigt mycket frågningar att ja, men vi som är över 70 som fortfarande är pigga, för att 70 är det nya 50 här. Och det här är ju inga åldersdelar som jag har beslutat. Men det vi ser över nu är att hur ska vi nyttja de som har lång erfarenhet från hemvärnet, som är pigga 70-åringar eller 80-åringar. Hur vi kan få in och nyttja dem så att de kan fortsätta att bidra till försvaret av riket. Det är sånt som jag känner att vi kanske behöver jobba på, brister. Men i övrigt ser jag som inga nackdelar, utan det här är en fantastisk styrka vi har i hemvärnet med den civila kompetensen. Det är otroligt stor kraft som finns där.
Men det här med lönetappet om man är höginkomsttagare, är det något som brukar lyftas fram om vi tappar folk? Eller vad är det folk, när de som lämnar, vad brukar vara anledningen då? Eller är det för tunga övningar? Eller vad?
Jag kan säga att huvudligen de som lämnar, det är faktiskt inte ersättningar, utan det här är en sån ideologisk att man vill försvara riket, utan de som oftast lämnar, det är att man inte får ihop den här treenheten, balansen mellan familj, arbetet och försvarsmakten. Och såklart, det finns väl någon enstaka där som kanske bitter för man inte fick som man ville, så är det ju som överallt i samhället kanske då. Men lönen har sällan varit det som har bidragit till det. Och det här är ju någonting som vi har ju väldigt nära dialog med försvarsutskottet, och våra politiker är ju engagerade och intresserade.
Vi pratar just om ålder. Kan man gå med som 70-åring, eller var någon gräns uppåt för att
Nej,
börja?
Det kan man inte. Utan,
de har hängt kvar, så att säga.
Ja, precis. De som vi kallar för våra veteraner. Det är de jag känner att vi behöver omhänderta på något vis och fortsätta ge dem uppgifter som man klarar av. Sen tror jag inte på att det finns några enstaka 70-åringar, men jag tror inte vi ska ha dem ute i strid kanske, utan den ska vi nog ge till det yngre åldersspannet. Men det finns ju många, många andra uppgifter man kan ge. För man kan sitta i staber, man kan sitta som underrättelseanalytiker, man kan stå kanske i förråden och dela ut material vid mobilisering. Det finns tusen uppgifter som är väl lämpade. Sen har vi har en flygare som var uppe och fotograf, han var ju närmare 80, jättepigg, och då får man ta in dem under andra avtal, så att säga.
Men hur gammal kan man vara för att komma in i hemvärnet? Finns det något tak där?
Nej, utan det är 70, men det passerar man precis 70, men de flesta...
Jag tänkte för att söka, om man söker som 67-åring, går det? Eller?
Ja, absolut det går det. Mm. Absolut går det, men det är ju kort tid man har till förfogande, så att säga.
Så det kan man göra. Så är det. Vad händer i hemvärnet i framtiden? Vad har ni framöver för viktiga åtaganden?
Det som händer framgent är att vi kommer fortsätta att titta och utveckla på vårt utbildningssystem. Hur kan vi vara mer effektiva? Igår hade vi ju den här debatten med Folk och Försvar, och där nämnde jag bland annat att vi ser över nu att till exempel en åkare som har varit åkare och kört lastbil i 20 år, det är ju inte rimligt man kommer till Försvarsmakten för 168 timmars utbildning för att få köra lastbil, utan där har vi kortat ner till 12 timmar. De här delarna behöver vi utveckla. Vi behöver nu som hela Försvarsmakten förbereda oss än mer och se vad innebär NATO-alliansen. Vi kommer framgent till hemvärnet fortsätta stödja Ukraina, och här har vi ett nära samarbete med armén att avlasta och försöka avlasta dem så mycket som möjligt, så att vi utbildar ukrainarna fortsättningsvis också. Och vi kommer fortsätta att titta på hur vi behöver utveckla oss, och det internationella arbetet kommer ju öka än mer i framtiden.
Det här är en fredagsintervju från Kvartal där gästen är generalmajor Laura Svan Wrede. Och den version du lyssnar på är den som är öppen för dig som inte prenumererar. Huvuddelen av vår journalistik finansieras med intäkterna som vi får in från våra prenumeranter. Därför vill vi självklart att de ska känna att de får valuta för pengarna. Så därför tar vi varje vecka bort en del av intervjun. I det avsnitt som inte är med här pratar vi bland annat om hur det är att vara adjutant åt kronprinsessan. Men det kan du alltså bara höra om du är kvartalprenumerant. Så varför inte bli det? Då får du ta del av alla våra texter och hela poddarna från fredagsintervjun och veckopanelen. Dessutom stödjer du fri och oberoende journalistik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här. Som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.